Kapitel 3. Gyllene gryningens höjd. På krönet till en bred, låg höjd några mil nordöst om Carahans huvudstad och en god bit bort från vägar och mänskliga boningar uppenbarade sig en tunn, lodrät linje av rent ljus, högre än en häst med ryttare. Marken sluttade nedåt åt alla håll, mjukt böljande, och på en dryg mils omkrets fanns det ingenting som skymde sikten utom enstaka buskar, ända bort till den omgivande skogen. Det bruna gräset klipptes av och föll när ljusranden vred sig och vidgades till en fyrkantig öppning i luften. Flera av de döda stråna hade klyvts på längden på ett sätt som inte den vassaste rakkniv skulle ha kunnat åstadkomma. Av ett hål i luften. I samma ögonblick som portöppningen stannat strömmade älgkrigarna ut. Män och jungfrur spred sig åt alla håll och slog en ring runt kullen. Störtfloden av älgkrigare dolde nästan de fyra ashamaner som fattade posto runt själva portöppningen, spanande mot de omgivande skogsmarkerna. Ingenting rörde sig utom damm, högt gräs och avlägsna grenar som ruskades av vinden, men de fyra svartklädda männen spejade ändå lika intensivt som utsvultna hökar på jakt efter en kanin. Kanske skulle en kanin spana efter en hök med samma koncentration, men aldrig så hotfullt. Utan att mattas övergick floden av ejl i en av karhainska kavallerister som galopperade ut par om par. I täten höjdes det blodröda ljusspaneret så snart det kommit genom öppningen. Utan avbrott förde Dobrain sina män åt sidan och började ställa upp dem i formation en bit ner för sluttningen. Där stod de i exakta rader i sina hjälmar och pansarhandskar, alla med lansarna pekande snett uppåt i samma vinkel. Allihop var erfarna soldater, redo att ögonblickligen lyda minsta gest från sin anförare. I hälarna på den sista Carhanien kom Perrin på Rapper. Den guldbruna hästen lyfte hovarna från kullen vid Dumais brunnar och satte ner dem igen på kullen i Carhain. Och Perrin kunde inte låta bli att ducka när de passerade genom hålet. Dess övre kant befann sig en god bit över hans huvud. Men han hade sett den skada som en portöppning kunde åstadkomma när den skapades och hade ingen lust att prova om de var säkrare när de stod stilla. Bakom honom kom Loyal och Aram. Ogen som gick till fots med sin långskaftade yxa över axeln böjde på knäna. Och sen tjuvflodskararna som hukade i sadeln. Red Aldai bar det röda varghuvudbaneret som var Perrins eftersom alla envisades med det och Tell Lewin höll fanan med den röda örnen. Perrin försökte låta bli att titta på fanorna, särskilt den med örnen. Tjuvflodsmännen nöjde sig inte med en sak. Han var en furste och följaktligen måste han ha sina fanor. Han var deras furste. Men när han sa åt dem att göra sig av med de där fördömda flaggorna var de aldrig borta särskilt länge. Det röda varghuvudet utgav honom för att vara någonting han inte var och inte ville vara, medan den röda örnen. Det hade gått mer än 2000 år sedan Manetharon hade gått under i troll och krigen och nästan 1000 sedan Andor slukat en del av det som en gång varit Manetharon. Men att bära detta baner var för en Andorman fortfarande liktydigt med revolt. Legenderna var fortfarande levande i en del mäns huvuden. Visserligen hade det gått flera generationer sedan folket i Tjuvfloden hade någon känsla av att de tillhörde Andor. Men det räckte knappast för att rikets drottning skulle glömma det. Han hade träffat Andors nya drottning för vad som kändes som väldigt länge sedan, i Tears klippa. Hon hade inte varit drottning då, och var det egentligen fortfarande inte. Inte förrän hon blivit krönt i Camelin. Men Elaine hade verkat vara en trevlig ung dam, och dessutom vacker. Även om han själv inte var så förtjust i ljushåriga kvinnor. I egenskap av tronens drottning var hon naturligtvis lite väl förtjust i sig själv. Och förtjust i Rand, att döma av hur de kelat med varandra på olika undanskymda platser. Rand tänkte ge henne inte bara Andros lejontron, utan dessutom soltronen i Carhain. Nog måtte hon bli tillräckligt tacksam för att inte ta illa upp över ett baner som egentligen ändå inte betydde någonting. Perrin såg på medan tjuvflodsmännen grupperade sig bakom dessa fanor och skakade på huvudet. Det var hur som helst ingenting han behövde bekymra sig om nu. Tjuvflodskararna hade ingenting som liknade hårddrillade soldaters disciplin. De flesta var unga pojkar som Todd, bondsöner och fåraherdar. Men de visste vad de skulle göra. Var femte man tog tyglarna till fyra hästar förutom sin egen, medan de andra raskt satt av med långbågarna strängade och redo. De ställde upp sig i ojämna rader och såg sig omkring. Mer intresserat än någonting annat, men de kontrollerade sina koger med väl inövade gester och hanterade bågarna med vanhand. Det var rejäla långbågar från tjuvfloden, nästan lika långa som skyttarna själva, och med dem kunde allihop skjuta längre än någon utanför tjuvfloden trodde var möjligt, och träffa det de siktade på. Perrin hoppades att det inte skulle behövas idag. Ibland drömde han om en värld där det aldrig behövdes. Och Rand, tror du att mina fiender har sovit medan jag var borta, hade Rand plötsligt sagt när de stod och väntade på att Dashiva skulle göra sin portöppning. Han hade satt på sig en rock som någon hittat i en av vagnarna. Den var välgjord, sydd i grönt ylle, men knappast vad han var van vid nu för tiden. Det hade varit det enda plagget i lägret som gick på honom, om han inte ville ta någon av väktarnas rockar eller en av ailmännens kardinsår. Faktum var att man kunde tro att han skulle insistera på siden och broderier, med tanke på hur han under morgonen låtit söka igenom vagnarna inifrån och ut. Vagnarna stod uppställda i en lång rad med nedtagna tältduksöverbyggnader och järnbågar. Kiruna och resten av systrarna som svurit Rand sin trohet satt sammanpackade i den främsta vagnen, och de var allt annat än glada. De hade slutat protestera så snart de märkte att de inte tjänade någonting till, men Perrin kunde fortfarande höra dem muttra ilsket. De fick i varje fall åka. Deras väktare gick runt vagnen till fots, tysta och bistra, medan de fångna i kedjorna stod i en butter klunga, omringade av alla visa som inte var framme hos Rand, vilket betydde alla, utom Sorrele och Amish. Fångarnas väktare stod och blängde i en egen klunga ett hundratal steg därifrån, dödligt hotfulla, trots sina skador, Ursiswai Amanvakterna. Eisedernas och väktarnas hästar, bortsett från Kirunas högresta svarta vallack, vars tyglar Rand hade i sin hand, och ett musgrått sto med smäckra ben som min fått, samt de som ashamanerna blivit tilldelade, och de som används för att ersätta döda draghästar. Det hade vållat större rabalder än att deras ägare måste gå till fots. Var alla tjudrade vid långa linor som gjorts fast längst bak på vagnarna. Tror du det, Flynn, Grady? En av ashamanerna som väntade på att vara bland de första som gick genom portöppningen, den undersättsige kar med det bondska utseendet, tittade osäkert först på Rand och sen på den haltande gamlingen. Båda bar silversvärdet på kragen, men inte drakbråsen. Bara en dåre tror att hans fiender står stilla när han inte tittar, er snåd draken, sa den gamle med sträv röst. Han lät som en soldat. Vad säger du, Dashiva? Dashiva hajade till, förvånad över att ha blivit tilltalad. Jag växte upp på en bondgård. Han drog i svärdsbältet för att rätta till det, vilket inte behövdes. Förmodligen övade de lika mycket med svärden som med kraften. Men Dashiva verkade knappt veta vilken ända han skulle hålla i. Jag vet inte mycket om fiender. Trots hans tafatta sätt fanns det någonting oförskämt hos honom. Å andra sidan verkade allihop ha fått i sig arrogansen med modersmjölken. Det gör du snart, sa Rand tyst, om du stannar hos mig. Hans leende fick Perrin att huttra. Han fortsatte att le medan han gav order om att de skulle passera genom portöppningen som om ett bakhåll väntade på andra sidan. Det fanns fiender överallt, sa han. Glöm aldrig det. Det fanns fiender överallt och man visste aldrig vilka de var. Förflyttningen fortsatte obehindrat. Vagnarna rullade tungt från Dumais brunnar till Carhain. Systrarna i den första skakade runt som en samling isstoder. Deras väktare gick längs vagnsidorna med händerna på svärdsfästena och aldrig vilande blickar. De ansåg uppenbarligen att Aes Sedena behövde beskyddas lika mycket mot dem som redan befann sig på kullen som mot någon som kunde tänkas dyka upp. De visa marscherade genom öppningen med sina fångar. Vissa av dem använde käppar för att driva på Aes Sedena, som dock med viss framgång lyckades ignorera både de visa och käpparna. Därefter kom gaishainerna från Shaido travande fyra i bredd i en lång kolonn som övervakades av en ensam spjutjungfru. Hon pekade på en plats där de skulle vara ur vägen innan hon pilade iväg för att ansluta sig till sina spjutsystrar. Och där ställde sig gaishanerna på knä i prydliga rader, nakna som spädbarn och stolta som kungar. De återstående väktarna följde efter med sina vakter, utstrålande ett massivt raseri som Perrin kunde känna genom alla andra lukter. Sedan Ruark med alla kvarvarande Sisuai Aman och far Darresmay och ytterligare fyra Ashamaner, var och en med en extra häst till de fyra första, samt slutligen Norell och hans vingarde med sina röda hjälmar. Mejnarna var stolta över att få vara eftertrupp och skrattade och hojtade skrytsamt åt Carhanierna om allt de skulle ha gjort om Shaido-styrkorna kommit tillbaka. Men i själva verket marscherade de inte riktigt sist. Allra sist kom Rand på Kirunas vallack och Min på sitt sto. På ena sidan den höga svarta hästen gick Sorrile och Amis. På den andra Nandera och ett halvdussin spjutjungfrur. Och efter dem Dashiva med ett gulbrunt sto som såg fogligt ut. Portöppningen flimrade till och var borta. Dashiva tittade blinkande efter den med ett svagt leende för att sen klumpigt kravla sig upp i sadeln. Det såg ut som om han pratade för sig själv, men det var säkert för att han varit nära att snubbla på sin egen svärdsskida. Inte alls för att han redan höll på att bli galen. Kullen täcktes av en hel här, uppställd för att möta ett anfall som uppenbarligen inte kom. Det var visserligen en liten här, bara några tusen, men innan ejlhorderna korsade världsryggen skulle den ha betraktats som ganska ansenlig. Rand red sakta bort mot Perrin medan han spanade ut över landskapet. De båda visa följde med under lågmält samtal medan de iakttog honom. Nandera och spjutjungfrorna som kom efter iakttog allt annat. Om Rand varit en varg skulle Perrin ha sagt att han vädrade i luften. Tvärs över den höga sadelbommen hade han lagt drakspiran, en 2 fot lång bit av ett spjut, prydd med tofsar i vitt och grönt bakom spetsen och med snidade drakar på skaftet. Då och då vägde han den i handen som för att påminna sig om dess existens. När Rand höll in mönstrade han Perrin lika uppmärksamt som han granskat omgivningen. Slutligen nickade han. Jag litar på dig, sa han. Min rörde på sig i sadeln och han tillade. Och på dig, Min, naturligtvis. Och dig, Loyal. Ogin skruvade på sig och gav Perrin en villrådig blick. Rand såg ut över kullen, tittade på älkrigarna, ashamanerna och alla de andra. Det är så få jag kan lita på, viskade han med trött röst. Hans lukt var så full av olika känslor att det gott och väl kunde ha räckt till två män. Vrede och rädsla, beslutsamhet och förtvivlan. Och en röd tråd av trötthet som löpte genom alltsammans. Bli inte galen, ville Perrin säga till honom. Håll stånd. Han hindrades emellertid av en plötslig skuldkänsla, därför att det var till draken återfödd han ville säga det, inte till sin gamle barndomsvän. Visserligen ville han att hans vän skulle förbli vid sina sinnens fulla bruk, men draken återfödd måste vara det. Ers nåd draken, ropade plötsligt en av arsamanerna. Han såg inte ut att vara stort mer än en pojke, med mörka ögon, lika stora som någon flickas och utan vare sig svärd eller draken på rockkragen, men likväl med stolt, självsäker hållning. När Rishma var det namn Perrin hade hört de andra kalla honom. I sydväst. En figur hade dykt upp i skogsbrynet kanske en mil bort. En springande kvinna med kjolarna upphissade till låren. Perrins skarpa blick talade genast om för honom att det var en älkvinna. En vis, trodde han. Det gick egentligen inte att se på utanverket, men han var ändå säker. Åsynen av henne fick retligheten att blomma upp i honom igen. Att någon befann sig här ute i ödemarken, just som de råkade kliva genom portöppningen, kunde aldrig båda gått. Shido hade börjat ansätta Carhane igen när Perrin gav sig av efter Rand. Men för Ale-folket var en vis helt enkelt en vis, oavsett vilken klan hon tillhörde. De kunde i godan ro dricka te hos den visa i grannboplatsen, även om deras respektive klaner var i full färd med att slå ihjäl varandra. Två Ale, inbegripna i dödlig strid, kunde stanna upp och stiga åt sidan för att låta en vis komma förbi. Kanske hade detta slutat gälla i och med gårdagens händelser. Kanske inte, han suckade tungt. Nej, kvinnans närvaro bådade säkerligen inte gott. Det verkade som om nästan alla på kullen delade hans uppfattning. Överallt rörde det sig av spjut som greps och pilar som las mot bågsträngar. Soldaterna skruvade på sig i sadeln och Aram drog sitt svärd med en blick som sken av förväntan. Loja lutade sig mot sin stora yxa och fingrade dystert på äggen. Huvudet var format som på en väldig timmeryxa, men med blad och slinger ornament graverade och inkrusterade i guld. Inläggningarna var en aning nötta efter att vapnet använts. Om Ogen måste använda yxan igen skulle han göra det, men med lika stor motvilja som Perrin och av mer eller mindre samma skäl. Rand satt helt enkelt kvar på hästen och tittade med outgrundlig blick. Min red tillräckligt nära för att kunna klappa honom på axeln, ungefär som om hon försökt lugna en jakthund som rest ragg. De visa röjde inte heller några tecken på oro, men det innebar inte att de var stilla. Efter en gest från Sorrile lösgjorde sig ett dussin kvinnor från gruppen som bevakade Aesedena och anslöt sig istället till henne och Amish, en god bit från Rand och utom hörhåll till och med för Perrin. Det var inte många av dem som hade grått i håret, och Sorriles ansikte var det enda som hade några rynkor. Men å andra sidan fick man leta för att hitta gråa hår hos någon av de visa här. Saken var den att de flesta Ale inte blev så gamla att deras hår han började bli grått. Inte desto mindre var det här kvinnor med hög ställning eller stort inflytande. Hur nu de visa bestämde sådant. Perrin hade sett Amish och Sorrele rådgöra med samma grupp tidigare. Även om rådgöra kanske inte var rätt ord. Sorrele talade. Amish sköt in ett ord här och där och resten lyssnade. Edara protesterade mot någonting, men av allt att döma körde Sorrelly över henne utan att blinka och pekade sedan ut två av kvinnorna, Sotarin och Cosain. De båda samlade omedelbart kjolarna över armarna och löpte iväg mot nykomlingen på bleka ben. Perrin klappade Rapper på halsen. Inget mer dödande, inte ännu. De tre visa möttes drygt ett halvt milsteg från kullen och stannade där. De utbytte några ord. Sen satte de alla tre av i språngmarsch mot kullen och raka vägen till Sorrelly. Den nyanlända, en ganska ung kvinna med lång näsa och ett stort svall av eldrött hår, pratade hastigt med den gamla. För varje ord blev Sorrelys min allt hårdare. Till sist slutade den rödhåriga att tala, efter att Sorrelly tystat henne med några korta ord, och alla fyra vände sig mot Rand. Däremot var det ingen som gjorde någon ansats att närma sig honom. De väntade med händerna knäppta vid midjan och sjalarna över underarmarna, lika outransakliga som någon i sig det. Kar Akarn, muttrade Rand med låg, syrlig röst. Han svingade sig ner ur sadeln och hjälpte Min ner från hennes sto. Perrin steg också ned och ledde Rapper efter dem mot de visa. Loyal lunkade med, liksom Aran, som inte satt av förrän efter ett tecken från Perrin. Ale red aldrig, åtminstone inte annat än om det var absolut nödvändigt, och ansåg att det var oförskämt att tala med dem från hästryggen. Ruax slöt sig till dem, liksom Gaul, som av någon anledning såg ovanligt bister ut. Självklart följde Nandera Sallin och spjutjungfrurna också med Rand. Så snart Rand kom i närheten tog den rödhåriga nykomlingen till jorda. Bear och Megarna satte ut vaktposter åt alla de håll som du överhuvudtaget skulle kunna komma tillbaka till trädmördarnas stad från Kar Akarn. Men sanningen att säga trodde ingen att det här skulle bli... Ferragin, sa Sorrelly med knivas stämma. Den rödhåriga stängde munnen så snabbt att det knäppte om tänderna. Hon stirrade stint på Rand med lysande blå ögon och undvek Sorrelys mörka blick. Slutligen tog Sorrelly ett djupt andetag och vände sin uppmärksamhet mot Rand. De har bekymmer bland tälten, sa hon tonlöst. Det börjar ryktas bland trädmördarna att du hade följt med Eishedena, att du begett dig till Vita tornet för att böja knä inför den ärmelintronande. Ingen som visste sanningen vågade yppa den, eftersom det bara skulle ha gjort saken ännu värre. Och hur är det nu? Frågade Rand tyst. Han avsöndrade en spänd doft och Min började smeka hans axel igen. Många tror att du har övergivit Eilfolket, svarade Amys lika lågmält. Missmodet har kommit tillbaka. Varje dag är det minst 1000 som kastar spjuten och försvinner för att de inte klarar att ställas inför vår framtid eller vårt förflutna. Vissa ansluter sig kanske till Shaido. Hennes röst fick en biton av avsmak. Det har viskats om att den sanne Kar Akarn aldrig skulle överlämna sig i Aesedenas våld. Indiran säger att om du har begett dig till Vita tornet så har det inte varit godvilligt. Han är beredd att föra sina Cordara-krigare norrut till Tarvalon och dansa spjutdansen med alla Aesedir han hittar där och alla våtlänningar. Han säger att de måste ha förrått dig. Timmerland muttrar att om ryktena är sanna så har du förrått oss. Och då tänker han föra Mia Goma tillbaka till det trefaldiga landet. Fast inte förrän han sett dig död. Mandolin och Janwin håller inne med vad de anser. Men de lyssnar på både Indiran och Timmerland. Ruark gjorde en grimas och sög in luften mellan hopbitna tänder. För en ejl var det ungefär som att slita sitt hår i förtvivlan. Det är inga goda nyheter, protesterade Perrin. Men ni får det att låta som en dödsdom. När väl Rand visar sig igen är det slut på alla rykten. Rand drog fingrarna genom kalufsen. Om det vore så lätt skulle inte Sorrel se ut som om hon svalt en ödla. För den delen såg Nandera och Charlin ut som om de gjort detsamma och att deras ödlor fortfarande levde och var på väg ner genom halsen. Vad är det du inte har berättat ännu, Sorrele? Den rynkiga gamla kvinnan gav honom ett tunt, gillande leende. Du ser bortom det som sägs högt. Det är bra. Hennes röst var emellertid fortfarande lika torr. Du kommer tillbaka med Aesir Jair i sällskap. Vissa kommer att tolka det som att du verkligen har böjt knä för dem. Och vad du än säger eller gör kommer de att tro att Aesir Jaina har dig i koppel. Och det är ändå innan det blir känt att du varit fången. Hemligheter kan hitta sprickor som inte ens en loppa skulle kunna kravla sig igenom. Och en hemlighet som så många känner har redan vingar. Perrin sneglade på Dobrain och Norell som tittade på från platserna där de fattat posto med sina soldater. Han fick en otäck känsla i magen. Hur många av dem som följde Rand gjorde det på grund av att han hade elfolkets massiva stöd bakom sig. Säkert inte alla. Men för varje man som valt Rand för att han var draken återfödd var det 5 eller 10 som kommit för att ljuset sken klarast på den starkaste. Om Ale-klanerna lämnade Rand eller splittrades, han ville inte tänka på vad som kunde hända. Att försvara Tjuvfloden hade töjt hans förmåga så långt det var möjligt, kanske ännu längre. Taveren eller ej närde han inga illusioner om att han var en man av det slag som fick en plats i sägner och legender. Nej, det var Rands öde, inte hans. Hans gräns gick vid bekymmer som rörde en by och dess befolkning. Fast han kunde inte hindra tankarna från att mala på. Vad skulle han göra om hans farhågor besannades? För hans inre syn började det rullas upp listor över vilka som skulle förbli lojala och vilka som kanske skulle försöka slinka iväg. Den första listan var tillräckligt kort och den andra tillräckligt lång för att han skulle bli alldeles torr i halsen. Det fanns allt för många som fortfarande bara tänkte på att tillskansa sig bättre positioner. Som om de aldrig hade hört talas om vare sig drakprofetian eller sista striden. Och Perrin hade en känsla av att de skulle fortsätta även sedan Tommen Gaiden hade tagit sin början. Det värsta var att de flesta inte var mörkvänner utan bara vanligt folk som satte sina egna intressen före allt annat. Loyals öron slokade. Han tänkte på samma sak. Sorrel hade knappt hunnit sluta prata förrän hon tittade åt sidan med en blick som kunnat bränna hål i en järnplåt. Ni blev tillsagda att stanna i vagnen. Bera och Kiruna stannade tvärt och Alana var nära att törna i dem bakifrån. Ni blev tillsagda att inte vidröra kraften utan tillåtelse. Men ni lyssnade på vad som sades här. Ni ska bli varsa att jag menar vad jag säger. Trots Sorreles olycksbådande blick stod de tre Aesirna kvar. Vera och Kiruna med iskall värdighet. Alana med ett pyrande trots. Loyal vände sina tefat stora ögon först mot dem, sen mot den visa. Om hans öron slokat förut så hade de nu vissnat helt och hållet. Och de långa ögonbrynen hängde ner mot kinderna. Perrin, som fortfarande grunnade över sina tänkta listor, undrade hur långt Aesir Jaina tänkte gå. Att tjuvlyssna med kraften. De visa skulle mycket väl kunna reagera med mer än en avbasning från Sorrele. Och Rand lika så. Inte den här gången dock. Rand verkade överhuvudtaget inte medveten om dem och han tittade rakt genom Sorrele eller lyssnade kanske på någonting som ingen annan kunde höra igen. Hur är det med våtlänningarna, sa han slutligen. De har krönt Karlaver till drottning, eller hur? Det var egentligen inte någon fråga. Sorrele nickade medan hon knackade med tummen på skaftet till kniven hon hade i bältet, men lämnade inte Aes Sedena med blicken. Vem våtlänningarna valde till kung eller drottning var av föga intresse för Eil, särskilt när det rörde sig om de trädmördande karhanierna. Perrin kände ett iskallt hugg i hjärtat. Att Kolaver av Shaigans hus traktade efter soltronen var ingalunda någon hemlighet. Hon hade börjat intrigera för att nå detta mål samma dag som Galdrian Riartin mördades, innan Rand ens förkunnat att han var draken återfödd, och hade fortsatt med oförminskad energi även sedan Rand tillkännagivit att han ämnade låta Elaine få tronen. Däremot var det få som kände till att hon var en kallblodig mörderska. Och Feil var där, i staden. Nå, hon var åtminstone inte ensam. Bane och Chiad höll sig säkerligen i hennes närhet. De båda spjutjungfrurna var hennes vänner. Kanske nära på vad som kallades nästan systrar hos Eil. De skulle aldrig låta henne komma till skada. Trots det ville inte kylan lämna Perrins bröst. Kalaver hatade Rand och i förlängningen alla som stod honom nära. Som till exempel hustrun till en man som var Rands vän. Nej, med Bane och Chiad skulle hon vara trygg. Detta är en känslig situation. Kiruna flyttade sig närmare Rand utan att bry sig om Sarele. Den visa glodde på henne med stenhård blick. Vad ni än gör kan det få allvarliga återverkningar. Ja, vad har Kalaver sagt om mig? Frågade Rand Sorrele med spelad nonchalans. Har hon skadat Berolaine? Berolaine, Mains första dam, var den som Rand hade delegerat styrelsen av Carhain till. Varför frågade han inte om Feil? Berolaine Sur Pendrag är välbehållen, mumlade Sorrele utan att avbryta sin mönstring av Aes Sedena. Utåt sett bibehöll Kiruna sitt lugn trots att hon blivit avbruten och ignorerad. Men hon fixerade Rand med en blick som kunde ha frusit en flammande masung till is. Sorrele gjorde en gest mot Ferrigan för att hon skulle fortsätta. Den rödhåriga hajade till och harklade sig. Hon hade uppenbarligen inte väntat sig att få säga mer. Hon återvann sin värdighet som om hon hastigt dragit på sig ett klädesplagg. Kalaver Shaigan säger att du har begett dig till Caimlin, Kara Karn, eller kanske till Tyr. Men att oavsett var du är måste alla minnas att du är draken återfödd och sålunda måste bli åtlydd. Ferrigan fnös. Draken återfödd fanns inte med i Eils profetior. Där omnämndes bara Kara Karn. Hon säger att du kommer att komma tillbaka och bekräfta hennes rätt till tronen. Hon talar ofta med hövdingarna och uppmuntrar dem att föra spjuten söderut. För att lyda dig, säger hon. Hon vill inte träffa oss visa, och när vi talar hör hon bara vinden. Den här gången stod hennes fnysning inte Sorreles långt efter. Ingen sa åt en klanhövding vad han skulle göra. Men att dra på sig de visas vrede var sannligen inte någon bra början om man ville övertyga hövdingarna om någonting. Perrin kunde emellertid se tanken bakom det, i den mån han kunde tänka på någonting annat än Feil. Kalaver hade förmodligen aldrig ägnat vildarna så mycket intresse att hon märkt att de visa gjorde mer än att dela ut örtmediciner. Men hon ville säkerligen ha ut alla Eil ur Carhain. Frågan var om någon av hövdingarna hade lyssnat på henne. Men det var inte den fråga som Rand ställde. Vad mer har hänt i staden? Allting du har hört, Ferrigan. Kanske någonting som bara en våtlänning skulle tycka var intressant. Hon kastade föraktfullt med den röda hårmanen. Våtlänningar är som sandflugor, Kara Karn. Vem kan veta vad de tycker är intressant? Jag har hört att märkliga saker ibland inträffar i staden, precis som bland tälten. Folk ser saker som inte kan vara verkliga, men som ändå tycks vara det en stund. Män, kvinnor och barn har dött. Perrin fick gåshud. Han förstod att hon menade det Rand kallade för bubblor av ondska, utdunstningar som steg från den svartes fängelse likt skum i ett stillastående träsk och som drev fram genom väven tills de sprack. Perrin hade råkat ut för en av dem och han ville aldrig drabbas av dem igen. Om du menar vad våtlänningarna gör, fortsatte hon, är det ingen som har tid att titta på sandflugor. Det påminner mig om en sak. Jag förstår det inte, men det kanske du gör. Förr eller senare kommer sandflugorna att börja bitas. Vilka sandflugor? Våtlänningarna? Vad pratar du om? Ferragin bemästrade inte de hårda blickarnas konst på samma sätt som Sorrele. Men Perrin hade ännu inte träffat på någon vis som uppskattade otålighet hos andra. Inte ens om det var hövdingarnas hövding. Hon satte hakan i vädret, drog åt sjalen och svarade. För 3 dagar sedan kom trädmördarna Caroline Damodred och Toram Riartin med trupper till staden. De tillkännagav att Carlawer Sagan är usurpator. Men likväl sitter de i sitt läger söder om staden utan att göra någonting annat än att då och då skicka några människor innanför murarna. Utanför lägret skulle 100 av dem lägga benen på ryggen inför en enda Al-Gaid Siswai, eller rent av en Guy Shine. Mannen som kallas Darlin Shishnera och andra tairenier kom i förrgår med skepp till staden och anslöt sig till dem. De har festat och druckit ända sedan dess, som om det var någonting de firar. Trädmördarnas soldater samlas i staden under Carlawer Shigans kommando. Men de bevakar våra tält mycket mer än de andra våtlänningarnas eller själva staden. De iakttar men gör ingenting. Du vet kanske orsaken till allt detta, Kara Karn, men det gör inte jag. Och inte heller Bear med Garna eller någon annan bland tälten. Först innan Caroline och först Toram var ledare för de Carhanier som hade vägrat acceptera att Rand och Ale-krigarna hade erövrat Carhane och storförst Darlin anförde deras motsvarighet i Tyr. Ingen deras upprorsstyrkan hade gjort stort väsen av sig. Caroline och Torama hade i månader förskansat sig bland världsryggens lägre sluttningar varifrån de tillkännagivit anspråk och skickat hotelser. Och Darlins trupper hade gjort i stort sett samma sak i Haddonmark. Men så var det tydligen inte längre. Perrin kom på sig med att stryka tummen över yxbladet. Det fanns risk för att Ale-styrkorna skulle försvinna. Och samtidigt samlades Rands fiender på en och samma plats. Det enda som behövdes nu var att de förlorade steg fram på scenen. Helst i sällskap med Cheverna och hennes Shaido-krigare. Det skulle verkligen vara grädden på moset. Emellertid var inget av detta lika viktigt som de levande mardrömmar som syns i Carhane. Fail måste vara välbehållen. Hon bara måste. Bättre att observera än att slåss, mumlade Rand med betänksam ton, som om han återigen lyssnade på en ohörbar röst. Perrin höll med av hela sitt hjärta. I stort sett vad som helst var bättre än att slåss. Men det var ett synsätt som inte delades av Ale, inte när det gällde fiender. Allihop, från Ruak till Sorrele, Ferragin till Nandir och Shallin, stirrade på honom som om han sagt att sand var en bättre dryck än vatten. Ferragin sträckte på sig, nästan upp på tå. Hon var inte speciellt lång för att vara Ale-kvinna och nådde knappt Rand till axeln. Men det såg ut som om hon ville utplåna längdskillnaden mellan dem. Det är inte stort mer än 10 000 i våtlänningslägret, sa hon förebrående. Och ännu färre i staden. Det vore enkelt att ta hand om dem. Till och med Indiran kommer ihåg att du befallt att ingen våtlänning får dödas utom i självförsvar. Men om man lämnar dem i fred kommer de att ställa till med besvär. Det hjälper knappast att det är Aishadir i staden. Vem vet vad de... Aishadir? Orden var kalla och Rands knogar vitnade kring dragspiran. Hur många? Hans lukt fick det att krypa i huden mellan Perrins skuldror. Plötsligt kunde han känna hur de fångna Ejsedena såg på dem, liksom Bera, Kiruna och de andra. Shorele förlorade allt intresse för Kiruna. Hon satte händerna mot höfterna och snörpte ihop munnen. Varför sa du inte detta till mig? Du gav mig ingen möjlighet, Shorele, protesterade Farragin, en aning andlöst med hopdragna skuldror. Hon vände blicken mot Rand och fortsatte med stadigare röst. Det kan röra sig om så mycket som 10 eller fler, Karakarn. Vi undviker dem naturligtvis, särskilt sen... Sen åter till Shorele och den andlösa rösten. Du ville inte höra någonting om våtlänningarna, Shorele. Bara om vad som hände i våra egna tält. Det var vad du sa. Och så till Rand igen, rak i ryggen. De flesta vistas under Arilyn Dulanes tak, Karakarn, och lämnar det sällan. Till Shorele, hopkurad. Shorele, du vet att jag skulle ha berättat allting för dig. Du avbröt mig. När Farragin insåg hur många som tittade på och hur många av dem, åtminstone bland de visa, som log, fick hon någonting vilt i blicken och blev blodröd om kinderna. Hennes blick svängde av och an mellan Rand och Shorele. Läpparna rörde sig, men inte ett ljud kom fram. Några av de visa dolde leenden bakom händerna. Edara brydde sig inte om att lyfta handen och Ruak kastade bak huvudet med ett gapskratt. Perrin hade sannligen inte svårt att hålla sig för skratt. En Ael kunde se någonting lustigt i att bli genomborrad av ett svärd. Aesir Jerry Carain, till råga på allt annat, ljus. Han sköt allt annat åt sidan och ställde den enda viktiga frågan. Farragin, min hustru Fail, är hon välbehållen? Hon gav honom en aningen förvirrad blick, gjorde en synbar ansträngning att samla sig och sa: Jag tror att Fail Arbarra är välbehållen, Sheikar, sa hon svalt och behärskat. Eller i varje fall nästan. Hon försökte titta på Shorele ur ögonvrån. Shorele var inte road, det var tydligt. Hon stod med armarna i kors och utsatte Farragin för en skärskådning som fick den Kiruna råkat ut för att verka mild. Amy slå handen på Shoreles arm. Hon har inte gjort något fel, viskade den yngre kvinnan, så tyst att orden omöjligen kunde nå någon annans öron än den fårade visas och Perrins. Shorele tvekade ett ögonblick, men så nickade hon, och den flammande elden i hennes blick ersattes av den sedvanliga butterheten. Perrin hade inte sett någon annan än Amys försöka med någonting sånt och lyckas istället för att bli jämnad med marken. Ruark rådde Shorele för all del inte på, men där var det mer fråga om ett klippblock som ignorerade ett åskväder. Amys kunde få det att sluta regna. Perrin ville fråga mer. Farragin trodde alltså att Fail var välbehållen. Men innan han hunnit öppna munnen trampade Kiruna in i samtalet med sin sedvanliga finkänslighet. Lyssna nu noga på mig, sa hon till Rand medan hon underströk orden genom att gestikulera under näsan på honom. Jag kallade situationen känslig. Det är den inte. Situationen är mer invecklad än ni någonsin kan föreställa er. Så bräcklig att det kan räcka med ett andetag för att allting ska falla. Bera och jag följer er till staden. Ja, ja, Alana, du också. Hon viftade otåligt bort den smärta i sedén. Perrin hade på känn att hon försökte tona upp sig så där igen. Och mycket riktigt såg det ut som om hon stirrade ned på Rand fast han var huvudet och axlarna längre. Ni måste låta oss vägleda er. Det räcker med ett felriktat ord eller en oövertänkt handling för att ni ska störta Carhain i samma förödelse som ni utsatt Terraborn och Arad Doman för. Värre ändå. Ni kan bringa oöverskådlig skada över sånt som ni vet nästintill ingenting om. Perrin beredde sig på ett utbrott. Kirunas lilla tal kunde inte ha varit bättre formulerat om hon ville göra Rand ursinnig. Denne lyssnade emellertid bara tills hon var klar och vände sig sedan till Shorele. För Aesir Dena till tälten. Se till att alla vet att de är Aesir Dena. Låt folk se att de lyder er minsta vink. Med tanke på att ni i er tur lyder Kara Karns minsta vink, borde det övertyga alla om att jag inte går i några Aesidairs ledband. Kirunas ansikte blev knallrött och hon sände ut en så stark odör av indignation och bestörtning att det kliade i Perrins näsa. Bera försökte lugna henne utan större framgång medan hon kastade hetska blickar på Rand, och Alana bet sig i läppen för att inte le. Att döma av de dofter som kom från Sorrelly och de andra visa hade Alana emellertid inga skäl att vara road. Sorrelly gav Rand ett sammanbitet leende. Kanske, Kara Karn, sa hon torrt. Perrin betvivlade att hon följde någons vinkar. Kanske fungerade. Hon lät inte övertygad. Rand skakade på huvudet igen och lämnade dem med min vid armen och spjutjungfrorna i släptåg. Han började genast dela ut order om vem som skulle följa med honom och vilka som skulle göra de visa sällskap. Ruark gav befallningar till Siswai Aman. Alana följde Rand med blicken. Perrin önskade att han visste vad som för sig gick mellan dem båda. Sorrelly och de andra visa betraktade också Rand, och deras lukt var allt annat än mild. Han insåg att Farragin stod för sig själv och att han borde utnyttja tillfället. Men innan han hann fram till henne var hon omringad av Sorrelly, Amis och resten av rådet. De motade undan honom och gick en bit bort innan de började överösa henne med frågor. Vassa blickar mot Kiruna och de båda andra systrarna visade tydligt att de inte tänkte tolerera mer tjuvlyssnande. Det såg ut som om Kiruna trots det övervägde saken, med en blick så laddad med vrede och indignation att det var ett under att inte hennes mörka hår stod på ända. Bera talade med henne med bestämd röst och utan att anstränga sig uppfattade Perrin orden förnuftig och tålmodig, försiktig och dåraktig. Vilket som rörde vem framgick inte. Det blir strid när vi kommer fram till staden. Arams röst var full av iver. Naturligtvis inte, sa Loyal resolut. Det ryckte i hans öron och han kastade en besvärad blick på sin yxa. Det blir det väl inte, Perrin? Perrin skakade på huvudet. Han visste inte. Om bara de visa kunde lämna Farragin i fred en liten stund. Vad ville de prata om som var så viktigt? Kvinnor, muttrade Gål, är besynligare än berusade våtlänningar. Vad? Sa Perrin frånvarande. Vad skulle hända om han helt enkelt trängde sig in mellan de visa? Som om hon hade läst hans tankar gav Edara honom en skarp blick. Det gjorde några av de andra med. Ibland verkade det som om kvinnor kunde läsa mäns tankar. Nåväl. Jag sa att kvinnor är besynliga, Perrin Ibarra. Chiad sa till mig att hon inte tänkte lägga någon brudkrans vid mina fötter. Hon sa det rakt ut. Ailmannen lät upprörd. Hon sa att hon skulle ta mig som älskare. Hon och Bane. Men inte mer än så. En annan gång skulle Perrin ha blivit bestört över en sån sak, fast han hört talas om det förut. Ail var otroligt fria när det gällde sånt. Som om jag inte skulle duga till make. Gål lät höra en ilsken fnysning. Jag tycker inte om Bane, men jag skulle kunna gifta mig med henne för att göra Chiad glad. Om Chiad inte tänker fläta någon brudkrans till mig, borde hon sluta försöka snärja mig. Om jag inte kan fånga hennes intresse tillräckligt mycket för att hon ska vilja gifta sig, borde hon låta mig gå. Perrin såg på honom under rynkade ögonbryn. Den grönögde ailmannen var resligare än Rand, nästan huvudet högre än han själv. Vad pratar du om? Chiad förstås. Har du inte hört på? Hon undviker mig. Men varje gång jag ser henne stannar hon upp tillräckligt länge för att jag inte ska kunna undgå henne. Jag vet inte hur det går till bland er våtlänningar, men hos oss är det ett av de sätt som en kvinna använder. När man minst anar det dyker hon plötsligt upp, och sen är hon försvunnen igen. Jag visste inte ens att hon var med bland jungfrorna förrän nu på morgonen. Menar du att hon är här? Viskade Perrin. Kylan i bröstet var tillbaka, kallare än någonsin. Och Bane, är hon också här? Gål ryckte på axlarna. Den ena är sällan långt bort från den andra. Men det är Cheads intresse jag vill fånga, inte Banes. Bränne deras förbannade intresse, röt Perrin. De visade vred på huvudena för att titta på honom. Faktum var att alla på hela kullen gjorde det. Kiruna och Beera stirrade med alldeles för tankfulla miner. Med en kraftansträngning förmådde han sänka rösten, men intensiteten lyckades han inte göra någonting åt. De skulle ju beskydda henne. Hon är i staden, i palatset med Callaway, och de skulle vara där och beskydda henne. Gål kliade sig i huvudet och tittade på Loyal. Är det här våtlänningshumor? Fail Ibarra har slutat gå i kort kjol. Jag vet att hon inte är något barn. Perrin drog ett djupt andetag. Det var inte lätt att hålla rösten lugn när han kände sig alldeles illamående. Loyal, kan du förklara för den här, för Gål, att våra kvinnor inte springer omkring och viftar med spjut? Att Carlaver inte skulle utmana Fail på duell utan bara befalla någon att skära halsen av henne eller kasta ner henne från ett murkrön eller... Bilderna som dök upp var för mycket för honom. Han skulle behöva kräkas när som helst. Loyal klappade honom tafatt på axeln. Jag vet att du är orolig, Perrin. Jag vet hur jag skulle känna mig om jag trodde att någonting skulle kunna hända Aerith. Hans örontofsar darrade. Han var just rätte mannen att prata. Han skulle göra allt som stod i hans makt för att fly från sin mor och den unga ogirkvinna som hon valt ut åt honom. Ah, alltså Perrin. Fail väntar på dig, trygg och välbehållen. Jag vet att det är så. Och du vet att hon kan ta vara på sig själv. Hon skulle kunna ta vara på sig själv och dig, mig och Gål dessutom. Hans mullrande skratt lät tillkämpat och övergick snabbt i stort allvar. Perrin, du vet att du inte alltid kan finnas på plats för att beskydda Fail, hur mycket du än önskar det. Du är Taveren. Väven har frambringat dig för ett särskilt ändamål, och för det ändamålet kommer den att använda dig. Bränne väven, morrade Perrin. Bränne allt och alla, bara hon är trygg. Loyals öron stelnade av bestörtning och till och med Gål såg överrumplad ut. Vad är då jag? Han hade tänkt hånfulla tankar om dem som gjorde allting för egen vinning och utan hänsyn till sista striden eller den svartes skugga som sänkte sig över världen. På vilket sätt var han bättre än dem? Rand höll in sin svarta springare bredvid honom. Kommer du? Jag kommer, sa Perrin dystert. Han hade inga svar till sina egna frågor, men en sak visste han. För honom var det Fail som var världen.